Allesammans och välkomna till Juridisk Publikationspodd. Idag har vi Anna Wallman Gavanini med oss, docent i EU-rätt. Och idag ska vi då prata om EU-processrätt och mer specifikt förhandsavgörande förfarandet. Vi kommer främst kika på hur stor frihet EU-domstolen tar sig när de tolkar frågor som nationella domstolar ställer, när de ju just begär förhandsavgöranden. Och då frågor som är närliggande till det här, till exempel vilken effekt sådana tolkningar kan få på EU-rätt och på svensk rätt och hur ofta görs sådana tolkningar och varför görs de överhuvudtaget. Så det är då bland annat dessa aspekter vi ska kolla på idag. Vill du introducera dig själv lite snabbt, Anna?
Ja, det kan jag göra. Jag ska säga tack så mycket för inbjudan.
Absolut, inga problem.
Ja. Väldigt roligt att få vara med. Ja, men som du sa, jag är docent i EU-rätt vid Göteborgs universitet. Jag disputerade vid Göteborgs universitet 2015. Och sedan dess så har jag varit i Florens och i Zürich på olika kortare anställningar. Och nu är jag då fast anställd som lektor vid Göteborgs universitet. Och jag har jobbat med förhandsavgöranden och särskilt med de nationella domstolarnas position i förhandsavgörande proceduren i nästan 5 år nu.
Just
så det. Det har varit väldigt spännande. Jag tycker fortfarande det är väldigt spännande.
Ja, det tycker jag med. Bara lite snabbt då, för jag tänker att det kanske finns folk som lyssnar som kanske antingen är nya till juristprogrammet överhuvudtaget eller som kanske inte har superkoll på EU-rätt. Men skulle du bara kunna snabbt ge en förklaring av vad ett förhandsavgörande är för något överhuvudtaget och i vilken mån det har relevans för nationell rätt, som till exempel svensk rätt, och vad det är för något och vad det egentligen ska innehålla?
Absolut. Och det här går ju egentligen tillbaka till väldigt grundläggande liksom, hur EU är uppbyggt. För att EU-rätten går ju rakt in i de nationella rättsordningarna. Så det är liksom inte så att vi har svensk rätt som tillämpas i Sverige och så är EU-rätten någonting helt annat. Utan EU-rätten tillämpas tillsammans med den svenska rätten i svenska domstolar. Och nu tar jag förstås Sverige som ett exempel då. Så att förhandsavgörandet skapades egentligen som ett sorts hjälpmedel för de nationella domstolarna. Det var en sorts idé om att nu kommer hela den här liksom främmande massan av EU-rätt som Göteborgs tingsrätt till exempel förväntas kunna tillämpa. Och förhandsavgörande processen innebär att de här nationella domstolarna får möjlighet att ställa frågor till EU-domstolen. Så om det dyker upp en fråga om men hur ska man tolka det här direktivet eller vad betyder egentligen den här fördragsartikeln, så kan domstolen säga att vi skickar helt enkelt den här frågan till EU-domstolen i Luxemburg. Och så får man tillbaka ett svar på frågan som man då kan lägga till grund för sin egen rättstillämpning. Så att det här är en process som så att säga direkt från domstol till domstol. Och den blir ju väldigt betydelsefull för att det här svaret man får från EU-domstolen blir bindande för den nationella domstolen. Så när man väl har fått det så är det ju så att säga det som man får utgå ifrån i processen.
Just det. Då blir alltså frågan som den nationella domstolen faktiskt ställer väldigt central då. För bland annat då hur EU-rätten överhuvudtaget utformas, som du säger, det är ju bindande förhandsavgörandet när det väl kommer från EU-domstolen. Så då kan man ju tänka sig att om då EU-domstolen väljer tolka eller omformulera frågan på ett visst sätt, att det kan ha betydelse för hur EU-rätten utformas. Så det kan ju såklart vara väsentligt. Och min fråga är då egentligen i vilken mån eller hur ofta tar sig då egentligen EU-domstolen den här friheten att tolka frågor som nationella domstolar ställer till EU-domstolen?
Jätteintressant fråga. Och det är ju egentligen det som ligger till grund för hela mitt forskningsprojekt, den här tanken. Alltså som EU-domstolens domar blir ju bindande. De blir bindande som prejudikat i hela EU. Så där. Och tittar man historiskt så är det ju vissa av domarna som har medlat den här processen som har fått extremt långtgående verkan. Så jag började just i det här som du säger. Okej, men Betyder det här då att genom att ställa en specifik fråga så kan till exempel Göteborgs tingsrätt plötsligt ha en liksom stor inverkan på hur hela EU-rätten utvecklas? När det gäller just själva frågan, jag tänker att man behöver dela på det här lite, för själva frågan är bara en del i vad den nationella domstolen skickar, det är ju domstolen. Totalt så skickar man ett dokument på en 10-15 sidor som innehåller frågorna men också ganska mycket bakgrund, motivering, resonemang. Och man skickar också med filen, alltså akten från domstolen. Men om man tittar på själva frågan så är det så att EU-domstolen omformulerar någonstans runt 98% av alla frågor som kommer dit.
Ja, det är mycket.
I princip alla frågor.
Ja.
Sen ska man inte överdriva det här. I många fall så är det en ren fråga om att det här verkar vara en vana som EU-domstolen har lagt sig till med. Det första den gör när den börjar titta på en fråga är att säga att ja, den här frågan var det här och det här. Och så kommer någonting. Ofta är det språkliga förenklingar till exempel. Men i ungefär 40% av frågorna så är det en omformulering som faktiskt ändrar frågan på något vis. Och då kan det vara saker som att EU-domstolen till exempel snävar in frågan. Så den nationella domstolen kan ha frågat hur ska vi tolka artikel 7 och 8 i det här direktivet. Och EU-domstolen säger att artikel 8 är inte relevant. Frågan, vi tänker titta på hur man ska tolka artikel 7. Eller tvärtom, att EU-domstolen kan välja att lyfta in. Den nationella domstolen frågade om artikel 7, men vi måste lyfta in artikel 8 i mixen också. Ibland kan det vara rena utbyten. Det förekommer också att EU-domstolen helt enkelt säger ja, den nationella domstolen har frågat om det här. Men det är faktiskt inte så relevant, så vi tänker svara på en helt annan fråga som vi tycker verkar mer intressant.
Mm. Just det. Det leder mig egentligen till nästa fråga. Du i din forskning har gjort den här uppdelningen mellan å ena sidan kanske lite mer semantiska formuleringar eller stilistiska så som du kallar det, och å andra sidan då de här substantiella omformuleringarna som kanske mer ändrar själva det juridiska innehållet i frågorna. Och skulle du då säga att när, för nu har du egentligen svarat på det, att det kan ha en ganska väsentlig inverkan när det är en innehållsmässig förändring, med de här 60% av gångerna när det bara är en språklig formulering, skulle du säga att det inte gör någon skillnad då i själva vad domen blir till slut eller hur resonemangen ser ut?
Det är två olika frågor skulle jag säga.
Alltså okay,
hur domen ser ut och hur resonemanget ser ut.
Ja.
EU-domstolen, om man tittar på en dom från EU-domstolen, det är kanske inte alla som lyssnar som har gjort det. Men den börjar då, det allra första EU-domstolen gör, vi tänker oss att det bara är en fråga, det kan vara fler, men vi säger att det är en. Det första är att det finns ett stycke där det står att med sin fråga undrar den nationella domstolen i huvudsak, och så kommer då någonting som nästan alltid är en, åtminstone en viss omformulering av den faktiska frågan. Och sen följer liksom hela resonemanget, och sen kommer på slutet en operative part som är själva domslutet. Och man kan säga att det här själva domslutet speglar nästan alltid frågan så som EU-domstolen själv formulerade den. Så att om omformuleringen från början bara är semantisk eller stilistisk, så kan man räkna med att för det mesta så kommer svaret röra sig i samma härad. Inte alltid, men det är ganska bra odds på det. Men sen, vad som sen så att säga kommer däremellan, vad EU-domstolen kan välja att gå in på vägen dit, och vad den kan välja att så att säga lägga till, att förresten, när ni gör den här bedömningen så tänk på att, och så vidare. Där kan finnas ganska mycket.
Mm.
Men om man specifikt tittar på liksom frågan och det, så att säga, det avskilda svaret på domskälen, så skulle jag säga att en rent stilistisk omformulering gör faktiskt ingen större skillnad, nej.
Just det. Och Och det får mig egentligen fundera på det här att om det nu är så himla viktigt att ställa en fråga på inom citationstecken rätt sätt. Och varför har man inte ett system för att kunna tolka reglerna på rätt sätt istället för att förlita sig på att de nationella domstolarna på något sätt hittar de svåra frågorna och ställer dem på ett adekvat sätt så att man kan uttolka regelverket på ett tillfredsställande sätt. Det är inte ovanligt i så internationella sammanhang att du har ett organ som övervakar och tydliggör hur ett regelverk ska tolkas. Och det känns lite grann som att den uppgiften på något sätt kanske förskjuts lite grann till nationella domstolar om det läggs på dem att faktiskt ställa de rätta frågorna.
Ja och nej, samtidigt ska man väl tänka sig att i jämförelse med många andra internationella domstolar så gör det ju det här att EU-domstolen blir mycket mer tillgänglig. Så att ja, på ett sätt man lägger det på de nationella domstolarna att så att säga trigga igång den här processen och att försöka formulera en fråga som en bra fråga, så att säga, en fråga som kommer ge ett värdefullt svar. Men samtidigt, om man tänker på vad som skulle vara alternativet, så är ju det egentligen kanske någonting i stil med att det bara skulle vara EU-kommissionen som skulle kunna väcka talan inför EU-domstolen. Och det skulle ju egentligen, det kan ju kommissionen göra, så att det vi har är ju snarare ett kompletterande system där det här är ytterligare en möjlighet, så att säga. Och sen tror jag att man också att det, men sen tror jag att mycket handlar om vad som anses vara syftet med förhandsavgörande processen. Och jag tror att det är lätt. Jag tror att EU-domstolen själv, och det här baserar jag rent anekdotiskt på vad jag hör och träffar ibland och sådär. Jag tror att EU-domstolen själv mycket uppfattade just i det här perspektivet som jag var inne på i början. Alltså de hjälper nationella domstolar. Så som EU-domstolen ser det så är det inte i första hand så att varje förhandsavgörande ska leda till ett bra prejudikat. Utan varje förhandsavgörande ska leda till ett svar till den här nationella domstolen.
Som de kan använda sig av i det
Ja,
konkreta fallet. Ja,
precis.
just det. Så att det å ena sidan handlar om att EU-domstolen då kanske inte vill att förhandsavgörande förfarandet ska bli liksom en uttolkande process utan kanske snarare en hjälpande process för de nationella domstolarna. Å ena sidan och å andra sidan att ha det på det sättet också bidrar till liksom den här flexibiliteten och smidigheten som förhandsavgörandet är menat att tillförse om jag tolkar rätt nu.
Ja, men det finns ju också en inneboende spänning här naturligtvis. Jag menar, det är ju ganska självklart. Vi har en EU-domstol. Den har 27 domare. EU har en befolkning på ungefär 450 miljoner medborgare, tror jag. Så att är det realistiskt att tänka att EU-domstolen ska fungera som en hjälpresurs i varje enskilt mål som kan dyka upp? Nej, det är det givetvis inte. Handläggningstiderna är ungefär 1,5 år, redan som det är. Så att det finns också en ganska stor kritik mot att EU-domstolen är så att säga för hjälpsam, går in i för mycket så här, detaljer i rättstillämpningen och röster som menar att ja, men man borde ta mera av en prejudikatbildande roll och mer att säga att nej, men den här detaljerade frågan om vad som räknas som att framföra ett fordon är faktiskt någonting som vi kan ge ett vägledande avgörande och sen får ni lösa det själva. Mycket som man ju gör inom så som man gör i Sverige. HD ger ju liksom en gång för alla ett prejudikat och sen får tingsrätterna jobba med det.
Just det. Jag undrar lite om de demokratiska implikationerna av att omtolka en fråga. Om EU-domstolen gör det i för hög utsträckning, skulle du säga att det på något sätt är, skulle kunna ses som ett demokratiskt hot om det innebär att praxisen då EU-domstolen utvecklas ut efter EU-domstolens egna premisser, i och med att det faktiskt finns specifika EU-organ som kommissionen, parlamentet och så vidare som faktiskt har den uttryckliga rollen och lagstifta?
Gud vad spännande frågor. Alltså det finns väldigt många bottnar i det här. Och jag tänker att det finns ju två dimensioner i EUs demokratiutveckling, så att säga. Den ena är den som du pekar på, som vi kanske kan kalla för den vertikala, alltså den klassiska maktdelningen, dömande, lagstiftande, verkställande makt. Den andra är ju så att säga den federala axeln, det vill säga medlemsstater kontra periferi kontra centrum någonstans, medlemsstater versus EU. Och jag tänker att vad vi har sett, jag har ju skrivit en artikel om det här tillsammans med en professor i Italien, och vad vi ser är att de här omformuleringarna verkar inte vara ett sätt för EU-domstolen att ta makt, och i synnerhet inte att ta makt i det här maktdelningsperspektivet liksom. Det verkar inte som att den omformulerar frågor för att försöka roffa åt sig möjligheten att uttala sig mera. Vad som däremot jag tänker är en viss risk är att man som nationell domstol ställer en fråga och lägger ner ganska mycket tid på att formulera en fråga. Och sen kommer den till EU-domstolen som väljer att säga nej, det här var väl ingen bra fråga, vi tänker svara på en annan fråga istället. Och så kommer den tillbaka ner på medlemsstatsnivå, och då, många gånger är det här säkert en hjälp. Jag ska inte vara för kritisk, men det finns ju en uppenbar risk att den kommer tillbaka ner på medlemsstatsnivån och den nationella domaren säger att ja, men nu finns ju här liksom den svenska kontexten här. Och det fanns en anledning till att vi ställde just den frågan vi ställde, och här har ni missat det här. Och det finns, skulle jag säga, en del exempel på att den här så att säga federala nivån skulle må bättre av att kanske EU-domstolen ibland var lite mer lyhörd mot vad det är som medlemsstaterna faktiskt behöver.
Just det. Så tänker man att det kanske finns en konflikt där i å ena sidan vilket perspektiv EU-domstolen har på till exempel en fråga som kan komma in genom ett förhandsavgörande, att de på något sätt tänker okej, men nu måste vi omformulera den här på bästa möjliga sätt så att den kan passa inom inom det regelverket som vi har i EU, så att det här på något sätt blir systematiskt koherent när vi besvarar det, medan kanske då den nationella domstolen tänker ut ett mer praktiskt perspektiv, jo men nu har vi valt att ställa frågan på det här sättet på grund av att vi också har en nationell lagstiftning som vi måste förhålla oss till på ett väldigt kanske detaljerat sätt, och det passar oss bäst att just ställa den på den här frågan, och att just kanske den att det sker någon miss i kommunikationen där mellan de två domstolarna. Skulle du säga att det är liksom en representativ bild av den liksom spänningen där?
Ja, precis. Alltså det finns ett rättsfall, ett irländskt rättsfall, som jag tycker är en väldigt tydlig illustration på det här. Och då kommer det en fråga från en domstol på Irland, och frågan gäller en princip som heter, som kallas för likvärdighetsprincipen. Och EU-domstolen konstaterar då, och anledningen till att den irländska domstolen ställer en fråga om just likvärdighetsprincipen, det är att parterna har åberopat den principen. Och i irländsk rätt så finns det en stark regel som säger att man har inte jura något curia där.
Okej, okay, spännande.
I Irland och även i England, i common law-systemet, så är det även för regler och principer, så är det mycket så att man tillämpar det som parterna åberopar.
Okay.
Så i det här fallet så har parterna åberopat likvärdighetsprincipen, så den irländska domaren ställer en fråga om likvärdighetsprincipen. Och när det här fallet kommer till EU-domstolen så säger EU-domstolen nej, men likvärdighetsprincipen är inte relevant i det här fallet. Effektivitetsprincipen däremot, den är spännande. Och så svarar EU-domstolen på frågan utifrån effektivitetsprincipen och skickar tillbaka det här till den irländska domaren. Och det här skapar då ett ganska stort problem för honom. För den irländska domaren hamnar mitt i den här konflikten mellan, å ena sidan, han får inte tillämpa effektivitetsprincipen.
Just det, för den är inte åberopade parterna.
Enligt irländsk rätt, för den är inte åberopade parterna. Men EU-domstolen har ganska kraftfullt sagt åt honom att nu måste du tillämpa effektivitetsprincipen här. Och där hamnar man liksom i någon, där tänker jag att man ser att EU-domstolen har inte riktigt förstått den nationella kontexten som man kommer in i.
Ja, just det.
Och det är faran när man ger sig på det här.
Ja, nej, det är ju verkligen ett klockrent exempel. Men du upplever inte att det här är någonting som sker för mycket och att det inte finns en för stor divergens där mellan å ena sidan nationell nivå och så här federal EU-nivå?
Svårt att... Jag tror så här. Jag tror att det här är ett... Om man tittar på det kvantitativt. På liksom EU-domstolen får in 600-någonting begäranden om förhandsomgörande varje år. Jag tror att om man tittar på de 600 så tror jag inte att det är jättemånga fall som skapar de här problemen. Så ur det perspektivet så tror jag inte att det är ett jättestort problem. Och jag tror kanske att det är ganska många fler av de 600 fallen där det nog egentligen är ganska bra att EU-domstolen liksom går in och styr upp lite för att den nationella domstolen kanske inte helt har förstått alla intrikata delar i det. Men däremot så tror jag att även om det inte är så många problematiska fall bland de här 600, så tror jag att de problem som uppstår potentiellt sett kan bli ganska så omfattande. För att de skapar ju en, de skapar någon form av mer långvarig söndring eller ja, men de skapar någon form av konflikt mellan den nationella traditionen och EU traditionen som liksom ligger kvar och skaver även efter att det enskilda fallet har löst.
Ja, absolut. Det kan jag nog verkligen tänka mig. Nu vet ju inte jag hur det här irländska fallet slutade, men det känns väl ändå lite grann som att det öppnar upp för liksom framtida argumentation i någon mån och säga så här, jo, men i det här fallet så sa ju EU-domstolen, eller i alla fall hintade EU-domstolen om att vi kunde använda oss av en lag som inte någon av parterna hade åberopat, så varför skulle vi inte kunna göra det i det här fallet? Att det på något sätt riskerar att påverka en hel rättsordning på det sättet.
I det irländska fallet så övervägde den här domaren att säga att här gick EU-domstolen utöver sina befogenheter och sa någonting som de inte fick säga, och därför tänker jag inte bry mig om det. Och det är ju alltså det är ju lite av en EU-rättslig atombomb. Det har hänt, tror jag, 3 gånger i hela EUs historia att någon som har sagt så. Så det är ju verkligen att leka med elden. Den irländska domaren stannade för motsatsen, nämligen men nu har vi ändå fått den här kunskapen om vilken roll effektivitetsprincipen spelar här, så jag väljer att ta in den. Men då kommer ju nästa fråga, nämligen okej, så vad händer nästa gång man får upp ett fall i Irland där parterna missar att åberopa någonting som skulle kunna vara intressant? Ska man då gå på den traditionella principen som säger när man har parterna inte åberopat det så tar vi inte i det? Eller ska man säga att nej, men vänta nu här, vi hade ju det här fallet för inte så länge sedan där vi fick ni någonting från EU-domstolen och valde att ta upp det?
Absolut. Jag tänkte skifta fokus lite grann till att kolla på faktiskt den själva frågan som ställs i ett förhandsomgörande. Och min fråga är då, ser vi att en viss typ av frågor blir omformulerade i högre utsträckning än andra? Till exempel, och kanske finns det en korrelation mellan hur en fråga tolkas och hur kritisk den frågan är till EU eller skeptisk?
Nej, det har vi inte. Det har vi faktiskt inte sett. Och jag ska väl ärligt säga att av det så ska vi kanske inte, vi har inte heller haft något bra sätt att mäta det. Så att jag ska inte utesluta det. Men det är inte vad vår data tyder på, att när man blir kritisk så får man sin fråga omformulerad. Vad det verkar handla om är mera att det här är ett sätt för EU-domstolen, eller vad vi har sett är att det här verkar vara ett sätt för EU-domstolen att hantera sina relationer med den nationella domstolen. Så det verkar som att, ja, men dels det uppenbara fallet, om frågan handlar om någonting som egentligen inte går att svara på, alltså dåligt formulerade frågor. Det kan till exempel handla om, typfallet här är att frågan handlar om, är nationell rätt förenlig med EU-rätten? Och en sån fråga får EU-domstolen inte svara på, därför att för att kunna veta om nationell rätt och EU-rätten stämmer överens, så måste man veta både vad nationell rätt säger och vad EU-rätten säger. Och EU-domstolen har inte kompetens att uttala sig om vad nationell rätt säger. Så den kan aldrig svara på en fråga som är formulerad på det viset. Utan sådana frågor ska istället formuleras som, vad betyder den här EU-rättsliga bestämmelsen? Och så ger man kanske bakgrunden till att vi har en nationell regel som säger det här och det här och det här, för att liksom styra in EU-domstolen på ungefär på vilken, vad är bakgrunden till att vi ställer den här frågan. Så det är liksom det första, att EU-domstolen omformulerar för att, så att säga, få in frågan i sin egen kompetens. Och sen verkar det också som att det är ett sätt att undvika konflikter kanske. Så att när, om det verkar kanske inte så mycket som att om frågan är kritisk mot EU så måste man omformulera den, utan kanske mer om den nationella domstolen verkar vilja höra någonting som vi inte vill säga.
Ja.
Så försöker vi liksom mjuka konflikten lite genom att vi svarar på en lite annan fråga. Det är lite så här politiker taktik nästan,
ja,
att
ja.
Slingra sig lite. Om jag inte vill svara på den frågan som ställs, så leder jag över frågan på någonting som ligger nära men inte riktigt samma sak. Kanske snarare som en, så att säga, public relations åtgärd.
Ja, jo, det är superintressant. Det egentligen får jag nog att fundera på en separat men en närliggande fråga om lite den här relationen mellan språkligt uttryck och juridik. För jag tror att man ofta kanske tänker sig att det finns någon så här typ essentialistisk så juridisk kärna, att liksom så här typ rätten är på ett visst sätt och så är den liksom lite så oberoende av kringliggande faktorer. Men att det här på något sätt ändå lite belyser det här, att faktiskt så man ställer en fråga och hur man formulerar en fråga också kan ha effekt på hur faktiskt resultatet av domen blir.
Ja, och det är naturligtvis en, när jag gör den här åtskillnaden mellan liksom omformuleringar som bara påverkar stil kontra omformuleringar som påverkar innehållet. Alltså det låter ju som så här två tydligt åtskilda kategorier.
Ja.
Men det är naturligtvis så att det finns många gränsfall här. Det är där, som du säger, språket och juridiken inte riktigt går att urskilja. Så
ja.
Att det här är ju inte som att det är en liksom clear cut, det är antingen det ena eller det andra, utan när vi har gjort den här forskningen så blir det ju ofta en, det blir ofta en bedömningsfråga. Är det här språk eller är det språk som också ändrar juridik?
Just det. Jag tänkte på det här med, du har skrivit om svenska domstolar och att deras tendens, eller kanske brist av tendens, att begära förhandsavgöranden. Och det här är någonting som då synnerligen då gäller svenska, men generellt sett nordiska domstolar också, att de är lite mer, vad ska man säga, sparsamma med att begära förhandsavgöranden i frågor som berör tillämpning av EU-rätt. Och jag undrar då, varför gör svenska domstolar så att de inte begär förhandsavgöranden helt enkelt, och vilken effekt får det på både då EU-rätt men också svensk rätt?
Det är 10 000 kronors frågan. Okej, om vi börjar med varför. Det är ingen som riktigt vet, och det är en fråga som har teoretiserats i bokstavligen decennier. Varför begär domstolen vissa länder men inte andra? Men om jag ska plocka vad jag själv tycker är mest övertygande, så tror jag att det är en kombination av högt förtroende för både lagstiftare och högre domstolar egentligen. Det vi ser på många ställen är att i många länder så kommer mycket begäran om förutseende från lägre instanser och verkar vara ett sätt att liksom stå upp och ifrågasätta antingen lagstiftaren eller den högsta domstolen. Och jag tror att i Sverige så har vi mer av en kultur i att de lägre domstolarna har faktiskt ganska högt förtroende för både högsta domstolen och lagstiftaren och känner inte det här liksom revoltbehovet. Kombinerat med våran konstitutionella kultur, där ju domstolarna traditionellt har haft en väldigt, väldigt tillbakadragen roll. Så vi är inte vana vid att domstolar ifrågasätter lagstiftning. Och väldigt många av, jag kommer inte ihåg siffran nu, men det är någonting i stil med alltså 3/4 av alla frågor som ställs syftar mer direkt eller indirekt till att ifrågasätta om nationell rätt är förenlig med EU-rätten. Och svenska och skandinaviska domstolar är helt enkelt inte vana vid att ställa sig den typen av frågor. Medan till exempel tyska domstolar även tidigare hade vanan av att jämföra, är vanlig lag förenlig med konstitutionen? Och för dem är det så att säga ett mindre steg.
Just det.
Så det skulle väl kanske vara mina förklaringar.
Ja. Skulle det kunna finnas en korrelation potentiellt av att mellan å ena sidan processeffektivitet och kanske en motvillighet att be om förhandsavgörande, med att det kan ta ganska lång tid innan man får svar på ett förhandsavgörande, och att i kanske mindre mål som är av kanske ja, civilrättslig karaktär men som inte är jättestora, att det kanske finns ett större intresse av både, för både parterna och för domstolen att bara bli klara med det i tid istället för att vänta i 1-2 år på att få ett svar.
Säkerligen, och i all synnerhet i de lägre instanserna. Och där ska man kanske väga in att Sverige är ju faktiskt ett av de mest processovilliga länderna, så att säga. Alltså den andra extremen är väl, då, man brukar ju tala om USA, liksom, där stämmer folk hur som helst. Och Sverige är väl, inte bara jämfört med USA, utan jämfört med stora delar av Europa, ganska ovana vid att gå till domstol. Så jag tror absolut att särskilt i tingsrätter, förvaltningsrätter och säkert även hovrätter och kammarrätter, så tror jag att det här mycket spelar in. Att man tycker att jo, men vi ska lösa en tvist och vi ska göra det inom rimlig tid. Och då kan vi inte vänta 2 år på Luxemburg. Jag är lite mindre övertygad när vi talar om Högsta domstolen. För har vi kommit ända upp i högsta instans så är det dels så att det har redan tagit så lång tid. Så att, och dels så, bara det faktum att vi har kommit till Högsta domstolen talar för att det primära i den här tvisten är faktiskt inte att lösa tvisten mellan parterna. Men i övrigt, absolut.
Just det. Jag funderade på det här om när EU-domstolen väl får en fråga om ett förhandsavgörande, att den har ju, att man kan på något sätt tänka sig att den har makt på lite olika plan, inte bara vad det gäller att omformulera själva frågan som den får, utan den skulle också i teorin på exakt samma fråga istället ge ett mer eller mindre utförligt svar, och att det sen också skulle kunna påverka hur EU-rätten ser ut eller vilken rättsordning som helst egentligen som det påverkar. Hur tänker du kring det? Ser vi något sånt samband eller någon sån tendens att EU-domstolen väljer att svara olika utförligt på olika frågor?
Det är definitivt så att EU-domstolen ibland är väldigt mycket utförligare än annars.
Mm.
Däremot vet jag inte, jag har inte personligen tittat på de sambanden. Jag vet faktiskt inte om det har studerat systematiskt överhuvudtaget vad som leder till det. Men de vanligaste förklaringarna man får är så här väldigt kortfattat. Det talas ibland om tysta domar.
Ja.
De vanligaste förklaringarna som man brukar anta är väl att antingen så är det att det här var en politiskt het potatis, så är det så vill helt enkelt inte. Mm. Och då försöker de svara in och säga så lite som möjligt.
Ja.
Eller att det var en kontroversiell fråga inom domstolen. Mm. EU-domstolen har ju inga skiljaktiga meningar.
Mm.
Så att då antar man att om domen är väldigt kort, så kan det bero på att de hade väldigt svårt att komma överens. Och då har de liksom skalat bort så mycket som möjligt för att bara få in liksom de lite allmänt hållna uttalandena som alla kunde skriva under på.
Ja, precis. Har vi på något sätt så sett en att EU-domstolen pushar i någon viss riktning med sina omformuleringar? Till exempel att det finns ju kanske de som har en så mer skeptisk syn på EU-domstolen som säger så att jo, men de kommer ju alltid vilja söka den lösningen som leder till mer EU-integration, till exempel. Ser vi något sånt i omformuleringarna?
Nej, faktiskt inte.
Ja.
Det här är ju väldigt... Det hävdas ju allmänt att EU-domstolen vill alltid liksom utöka sin egen domän. Och jag förstår var den kritiken kommer ifrån. Men det verkar inte som att just omformulering av frågorna är ett verktyg som man använder för att uppnå det här. Och det kan ju finnas en väldigt enkel förklaring, nämligen de domstolar som vänder sig till EU-domstolen.
Mm.
Är ju, som jag nämnde, EU-domstolen får ungefär 600 frågor varje år.
Mm.
Jag tror inte någon vet hur många domstolar som finns i unionen, men vi talar ju om tusentals.
Ja.
Så att det är ju faktiskt egentligen väldigt få domstolar överhuvudtaget,
ja,
som begär förundersökande.
Mm.
Och de som gör det är väl generellt sett de som är positivt inställda till EU redan från början.
Mm.
Så att, och det här har jag faktiskt tittat på när man ställer en fråga till domstolen, som jag sa, man kan också skicka med ett resonemang eller en bakgrundsbeskrivning. Ja. Och där kan domstolen ibland säga vad den själv tror. Eller så här, det här tycker vi är det rimligaste svaret, eller det här är en möjlighet som vi har funderat på. Och de här möjligheterna är till den övervägande delen, så säger domstolen, EU-rätten borde ha företräde över nationell rätt. Nationell rätt står i strid med EU-rätt och borde sättas åt sidan.
Mm.
Så att EU-domstolen behöver egentligen inte omformulera för att kunna bli aktivistisk, utan det är nästan tvärtom att nationella domstolar bjuder in den till att göra de här ställningstagandena.
Mm. Just det. Nej, men det är jätteintressant. Nu är det så att jag kollar lite på klockan och jag tror att det är dags att börja avrunda. Men jag har en sista fråga. Och det är helt enkelt om du har några rekommendationer eller lästips eller något annat, poddar, böcker, för den som är intresserad i det här som vi har pratat om idag eller närliggande frågor. Och, ja, finns det någon spännande forskning, någon liknande forskning som görs i området just nu som du skulle kunna rekommendera annars?
Ja, men det händer ganska mycket faktiskt med det här. Särskilt i Holland pågår en del forskningsprojekt. Av någon märklig anledning så är det flera som är koncentrerade dit.
Ja.
Forskare som Jasper Kromendijk eller Rob van Gestel. Och på lite mer allmän plan, om man tänker på poddar, så skulle jag slå ett slag för Iolo Live-podden.
Just det.
Som ofta är väldigt bra och informativ.
Mm, perfekt, den ska jag kolla på. Vad sa du, den heter? EU Law Live.
EU Law Live.
Just det, perfekt. Okej, men tack så hemskt mycket för din tid, Anna. Superspännande samtal. Och säger vi så. Tack igen. Och så får du ha det bra helt enkelt.
Tack detsamma.